Hjärtligt välkomna till Kulturpodden där vi idag frågar oss om Ronja Rövardotter är relevant idag och i så fall på vilket eller vilka sätt. Och jag skulle nästan ha lust att spricka ut i ett vårskrik här när vi befinner oss i detta Astrid Lindgren-land, men jag säger kanske istället så här att...
Dessvärre är det höst.
Dessvärre är det höst, ja. Och när du nu Lasse står här skulle jag lust att utbrista att du och jag Alfred...
Mm.
Och du och jag, Emil. För det är bara vi två här i studion idag, nämligen Marit Lindqvist och Lasse Garoff.
Ja.
Och anledningen till att vi diskuterar Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren här idag är att det i veckan var premiär för pjäsuppsättningen på Svenska Teatern. Och ja, Lasse. Ronja Rövardotter utkom 1981. Den har ju alltså 40 år drygt på nacken. Vilken är din relation till Ronja Rövardotter?
Ja, det är ju samma år som jag föddes. Så det är ju en bok som har, för mig så har den alltid funnits på något vis. Och jag blev ganska överraskad, jag vet inte riktigt varför, men det, på något vis när jag insåg att det här var Astrid Lindgrens sista roman som hon skrev. Och för att för mig så är det en sån här bok som jag förknippar så jättestarkt med hennes författarskap. Att det är ganska konstigt för mig att föreställa mig en tid då när på något vis Astrid Lindgren levde och var aktiv och den här boken ännu inte fanns i världen på något vis. Så det där, ja, men det här är ju nog en bok som jag kommer ihåg att jag har läst eller fått läst för mig när jag var liten. Och jag kommer ihåg också den här, att jag har sett den här filmatiseringen från 1984 i regi av Tage Danielsson, är det visst. Mm. Och, det där, och den gjorde ju ett jättestort intryck på mig naturligtvis också, för den är ju ganska läskig alltså. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var hemskt ruskigt med de här... Jag tyckte den där scenen när Ronja fastnar med foten där i rumpnissarnas tak och så kommer den där vildvittrorna och klösa henne. Så det var på något vis en jätteskrämmande bild för mig. Jag vet inte riktigt varför.
Mm. När du nu kommer in på detaljer här så kanske vi borde med några meningar sammanfatta vad Ronja Rövardotter handlar om. Kan du göra det, Lasse?
Ja, den är ju... Jag satt mig ner här, jag var recenserad den här teateruppsättningen på Svenska Teatern och i samband med det så skrev jag ner på något vis för mig själv. Eller man måste ju alltid berätta vad en pjäs handlar om. Och det slog mig att den är fantastisk, den här berättelsen, på något vis i hur den kryllar av sådana här riktigt ikoniska och jättestarka berättarelement. Men alltså... Berättelsen börjar ju då en natt med åskstorm när Ronja föds där på Rövarnäste Mattisborgen där inne i den här djupa skogen och det dundrar och blixtrar och vildvittrorna håller på och flyger kring borgen och skriker och det här och knappt har hon kommit till världen när blixten sen slår ner och klyver det här gamla fästet rakt på mitten och öppnar ett helvetesgap som de kallar det för mellan de här borgens två halvor. Och här är det då ännu en sak för den här Ronja att lära sig att akta sig för att det finns många, många faror där i Mattisborgen och i den här djupa skogen som omger den. Där finns grådvärgarna som kommer fram och börjar jaga en när man är rädd. Och de underjordiska som kommer fram i dimman och vill locka ner människor i underjorden så de försvinner och blir förlorade. Och så finns det fogdar och sen den här strida älven som det där rinner ner mot det här dånande glupafallet. Och allt det här lär sig Ronja att det här ska hon akta sig för. Det säger hennes pappa Mattis. Och den här pappa Mattis och hans trogna rövarband är ju den här, på något vis den där hennes trygghet i den här ganska farliga och ruskiga världen. Men sen när hon då, är det nu hennes 12:e sommar som hon ska ge sig ut i skogen alena. Så då måste hon lära sig att navigera alla de här farorna själv. Och det är då egentligen här som historien börjar. Och det de strax upptäcker är att Mattis ärkefiende Borka och hans rövarband har flyttat in i den där övergivna norra borghalvan i hemlighet. För att fogdarna i deras hemskog hade jagat dem på flykten och det här gör ju Mattis fullkomligt rasande. Men det finns ingenting han kan göra direkt för att kasta ut dem för att det här fästet är så starkt och ointagligt som han sitter där som reven i lyon. Och det som händer sen i skogen... att Ronja lär känna den här Borkas son Birk som är född samma åsknatt som hon. Och där i vid helvetes gap och där i skogen så turas det helt enkelt om att rädda varandras liv tills de två är oskiljaktiga som bror och syster. Och deras det här starka band håller dem sen båda vid liv, men banar också vägen för en försoning mellan de här bitra fiendesläkterna. Mm. Och det här är då i korthet historien, och den har ju, ja, det är svårt att välja vad man ska återge från den här historien, för den har så fantastiskt mycket fina scener.
Mm, det är ju en sån här klassisk Romeo och Julia-berättelse egentligen.
Absolut, ja.
Ja.
Just det här Romeo och Julia-motivet och sen den här kluvna borgen där de där barnen håller på och hoppar av och över det här helveteskapet och alla de här livsfarliga lekarna som de håller på med i den här boken, är så otrolig spänning.
Mm. Ja, när jag var inne på att den kom ut 1981, och jag skulle kanske kunna lite berätta om i vilken tid den blev till, alltså den här berättelsen. För det var så att 1980 så var det dags för en stor politisk stridsfråga i Sverige. Det var folkomröstning om kärnkraft. Och Astrid Lindgren engagerade sig väldigt aktivt i den här debatten. Och hon blev känd som en av förespråkarna för linje 3, det vill säga för nej-sidan. Så hon var väldigt aktiv i debatten både i massmedia, i tv och radio och så vidare. Och samtidigt som den här kärnkraftsdebatten rasade så skrev hon ju då på Ronja Rövardotter-historien, som då kom att bli hennes sista stora roman. Och ett av de här centrala temana i den här berättelsen är ju människans förhållande till naturen. Och det var ju också någonting som Astrid Lindgren engagerade sig stort i. Hon kom ju från landet själv, hon var uppvuxen på landet. Och under alla år så kämpade hon också för svenska husdjurs välfärd och för att bevara det öppna landskapet i Sverige. Så att hon var jätteaktiv i den här djurskyddskampanjen på 80- och 90-talet. Så att hon blev en väldigt stark röst för den här gröna rörelsen som också kom fram här i och med den här kärnkraftsdebatten. Och också det här Miljöpartiet i Sverige grundades faktiskt samma år som Ronja Rövardotter kom ut, alltså 1981. Så att bara för att teckna en liten bakgrund.
Mm. Jag var faktiskt inte medveten om att de ligger så,
ja,
är så samtidigt där.
Ja, och jag tänkte på något sätt, när man sätter upp en klassiker som Ronja Rövardotter, så kanske man ändå måste på något sätt förhålla sig till, jag menar, det finns ju de här eviga teman som vänskap och kärlek och så vidare, men sen kanske man både kan och bör sätta in den på något sätt i en samtida diskussion.
Mm.
Och visst kan man fråga sig att behöver vi ytterligare en tolkning av Ronja Rövardotter?
Ja, precis. Det här var ju någonting som jag insåg när jag tänkte på den här historien. Att den här, på något vis den här huvudpersonen och den här starka flickan, liksom just där i 12-årsåldern, kanske 10-12, är ju någon sån här, det är ju en sån här figur som tycker jag har blivit, som man har blivit alldeles mätt på.
Mm.
Jag tänker på nästan alla sådana här Disney-filmer eller sådana animerade filmer som kommer ut. Så jättemånga, just för barn, så jättemånga av dem har någon sån där lite kaxig och tuff flicka i huvudrollen som sen har någon typ av problem med sin pappa och sen...
Ja, och jag tänker också på The Hunger Games, alltså
ja,
Katniss
precis.
Ute i skogen, som är också en sån här som springer omkring med pilbåge och är alldeles vild.
Mm, ja, precis, ja. Ja. Så på det viset så känns det ju som att på något vis den här typen av figurer har man sett jättemycket av. Men på något sätt så tycker jag ändå inte att den här Ronja-karaktären känns tråkig. Eller det är mer som att hon får alla de där andra att kännas lite trista. Nu ska jag inte tala illa om Hunger Games. men ja. Så jag skulle säga att, så där som svar på den här inledande frågan, att ja, absolut så är hon ju relevant, men sen det här att hur det kommer sig, så det har jag lite svårare att svara på.
Mm. Jag kan tänka mig att Ronja Rövardotter och inte minst Pippi Långstrump som ju kom på 50-talet, att de båda starka tjejerna har ju varit förebilder för jättemånga av de här som har kommit fram nu på 80-90-talet och 2000-talet, alla de här starka tjejerna som,
säkert,
som
ja,
är lite
ja.
Revolutionära, men samtidigt så att säga är på något sätt, de drivs av ett starkt rättvisepatos och de är samtidigt jättestarka men också sköra och sårbara.
Mm,
och att de bejakar båda sidorna och de får vara det tycker jag är speciellt här. Men jag tänkte lite på det här med att hur man gör en pjäs som Ronja Rövardotter relevant i dagens diskussionsklimat och samhällsdebatt. Och på något sätt fastnar jag för det här med relationen mellan Mattis, alltså pappan, och Ronja, dottern. Mm. För Mattis är ju som ett barn i sig själv. Han är ju totalt oregel och han har jättenära till sina känslor. Både till ilska och vrede och till stor kärlek och omsorg om sin dotter. Men jag tänkte på det när han går omkring där i rövarborgen och häver ur sig allt detta om Borka att, och hans rövare, att de är drägg och de är hyndor och de är ormyngel och de är avskum och de är inte värt ett ruttet lingon och vi borde ha ihjäl dem allihopa.
Och hela rövarbandet går omkring och pratar om de här samma
grejerna. Ja, och det här är ett språk och ett talesätt som Ronja också anammar. Hon tar ju också de här orden i sin mun. Det här hatpratet, om man vill säga så. Jag tycker att den här texten sitter väldigt bra i dagens aktuella diskussion om hur vi pratar om andra människor idag. Och ja, hur vi främmande gör andra människor. Och hur vi också medvetet eller omedvetet för vidare ett sånt här sätt att uttrycka oss och förhålla oss och se på andra människor. Att främmande göra dem och tala om dem som de andra.
För och det är det första Ronja måste övervinna när hon träffar Birkeskogen.
Absolut. När hon träffar, sen när hon plötsligt står framför detta ormyngel. Så inser hon ju att, ja, och så småningom så växer det fram en relation mellan dem. De inser att ja, men, de är som varandras speglar. Ja, de är ju kompisar, de blir bror och syster. Att det är ju ingen skillnad på dem. Att hur det där svänger det där och hur Ronja sen till slut vänder sig mot sin far. Ja. Alltså när i ett skede där när Mattis och hans rövare har tagit i fånga Birk i skogen.
Ja.
Och släpar hem honom som en trofé. Och visar upp detta ormyngel för Ronja.
Ja, vi håller honom som gisslan för att tvinga ut Mattis ur borgen.
Ja.
Och där kommer ju den stora splittringen mellan de två. När Ronja på något vis inser att det här är verkligen så som hennes pappa ser den här pojken.
Ja. Ja, och då säger hon ju bara att ditt ord, du kan inte göra så. Röva kan du göra pengar och saker och vad skräp du vill, men människa kan du inte röva för då vill jag inte vara din dotter mer. Och när hon verkligen står upp för sin övertygelse på något sätt och vänder sig mot sin far här så blir det ju den här stora splittringen.
Och den där fantastiska scenen också som...
Ja.
Där Mattis och Borka möts där uppe vid helvetesgapet där de har stått tidigare och blänkt på varandra, men nu står Mattis där med Borkas son som fånge.
Ja.
Och Ronja fattar det här dramatiska beslutet att hon tar och springer och hoppar över det där helveteskapet till fiendesidan för att ge sig själv som gisslan för att de ska ha någonting att förhandla med så att Matti ska ge Birk fri.
Och där tänker jag också att Ronja kanske hoppas på att hon i den stunden ska få Mattis att inse att Borka och hans rövargäng och Birk, de är ju människor.
Och de är inte sämre alls än de själva.
Nej. Och till den slutpunkten så kommer Mattis ju. Men det är en ganska lång väg att gå till dess. Och under tiden så flyttar ju Ronja och Birk ut i skogen. Och lever en sommar ut i den fria naturen tillsammans med naturen och av naturen och i naturen.
Ja, det blir kallare och kallare. Och de envisas med att det är fortfarande sommar och de... Jag vet inte hur det kommer att sluta det hela.
Nej, jag tänkte faktiskt lite på i somras när vi har i vår klassikerserie pratat om sommaren med Monica. Filmatiseringen av Per-Anders Fogelströms roman. Så där är ju också Harry och Monica som flyr från familj och jobb och ansvar ut i den stockholmska skärgården och lever en sommar där på naturens villkor. Och de har just den här sommaren innan de är tvungna att återvända till civilisationen. Men när vi nu var inne på det här med att sätta upp en klassiker och hur de kan kännas relevanta för oss idag. Om vi nu går till Svenska Teaterns uppsättning som hade premiär i veckan. Hur tycker du att den funkar?
Jag tyckte det var alltså en härlig teateruppsättning. Och den har ju en intressant tillkomsthistoria just den här. För att Ronja Rövardotter hade alltså världspremiär som teaterpjäs på Svenska Teatern 1987. Och det där... Och de har då valt att använda sig av precis av det där samma ursprungsmanuset som gjordes för den föreställningen på nytt. Och bara bearbeta det en smula. Och den är fin, den där teateruppsättningen, just därför att den på något vis håller sig så troget till den där berättelsen. Att de har på något vis, det känns lite som att de har gjort motstånd mot det här att försöka piffa upp den eller lägga in något sådana väldigt samtida markörer eller något sådana tydliga... Att peka på någonting tydligt, försöka göra den så att titta nu att det här handlar ju om vår tid också. Vilket ju är en jätteförståelig impuls hos teatermakare, men det har de alltså inte gjort. Och det är det som gör den här så fin att se på. Därför att då får den här berättelsen bli där på något vis så där väldigt mödolöst liksom, i mitten av hela uppsättningen. Och den bär i sig själv och den känns relevant utan att man behöver gå dit och peka på någonting sätta in några sådana här tydliga markörer för det ena eller det andra. Den har så, på något vis, den här Ronja Rövardotter-berättelsen har så mycket starka just berättarelement och tematiker att den just, den håller sig själv relevant på något vis. Mm. Och jag tycker det är härligt att de har valt att lita på den här berättelsen på det här viset. Och det är ju en sak med det här manuset och allt det här. Sen har de ju satt in en massa effekt. Det här är liksom teater med extra allting. Mm. De har cirkuskonster och de har danser och de har sång och de har slagsmål och de har sådana på något vis jätteöverdådiga kostymer och scenografi. Att det är verkligen mycket att titta på. Det är ett riktigt så här spektakel. Och så har de sådana slagsmål och svordomar och dockor och rumpnissar och hästar och allt möjligt på scenen.
Jag tänkte lite på det. Jag har sett Ronja Rövardotter på sommarteater. Mm. Och då får man ju den där miljön på något sätt gratis.
Ja, den kommer på köpet, ja.
Ja, på Raseborgs sommarteater. Man har den där borgen där och så vidare.
Ja, det är perfekt.
Och då
ja.
Kommer man ju komma ridande med de här vildhästarna och så här. Att där kommer naturen till sin rätt på ett annat sätt. Att det är svårare att få in naturen i ett begränsat teaterutrymme, tänkte jag på när vi satt där i salongen. Men när det började så var det ju så där att man ser den här Mattisborgen uppe på ett högt berg på scenen. Och sen flimrar det som att vi sitter i en skog där solen flimrar till mellan löven. Så där lite, det glittrar så där.
Mm, ja, det var elegant. Ja.
Ja, och fågel kvittar i hela salen. Och jag tänkte att på något sätt så saknar jag lite det där att utnyttja hela teaterutrymmet mera. De gör ju det till en viss del. Jag menar, vildvittrorna kommer svepande över publiken där i ett skede. Det var lite läskigt faktiskt. Mm. Och sen kommer rövare också gående i gången och så här. Men att kanske ännu mera få in naturen in i teatersalongen hade jag kanske hoppats på. Just med ljudeffekter kanske mera och ljus på något sätt. Och få just det, bevara den här mustiga, mullrika skogen där på något sätt.
Ja, känslan av rymd som på något vis finns i den där berättelsen.
Ja.
Det är sant, ja. Jag hade nog samma känsla att det är ju ganska intressant att de lyckas spela en sån här uppsättning som får svenska teaterns stora scen att kännas alldeles för liten.
Ja, absolut.
Det är sant. I sina stunder så tyckte jag att alltså det fanns ju otroligt mycket sådana scenografiska lösningar där. Och i sina stunder så kändes det en smula så där tekniskt omständligt nästan. Men det som ändå var fint var att trots att det fanns det här stora spektaklet där omkring den här berättelsen så var det ändå, så kändes det ändå som att den där, det tog inte bort uppmärksamheten från det här hjärta i den här berättelsen som just är den här relationen mellan de här familjerna och framförallt mellan far och dotter. Att det var nog det som på något vis bar den här föreställningen jättestarkt och att de där karaktärerna ändå fick komma fram så tydligt. Där fanns ju Skallepär också som är en fantastisk karaktär i den här berättelsen, den här urgamla rövaren som är som en far för Mattis och som en farfar för Ronja och som går omkring och är så där på något vis lite finurlig och lite pikar och lite så här klok och rolig.
Jag ser honom på något sätt som samvetets röst där och en sanningssägare, för han kommer ju lite med det här hela tiden det här. Och han är ju också den som är väldigt glad över, vi måste ju säga det, att både Ronja och Birk tar ju avstånd till slut från sina fäders yrken. När Ronja inser att Mattis, att alla de fantastiska grejer och varor som kommer,
som de kommer konkande med
i kistor. Som de kommer konkande på i kistor och drar fram kandelabrar och vackra tyger och smycken och så vidare. Att när hon inser att det
allt samma är stulet och det är någon saker som du bara har tagit.
Jo, att folk blir arga och ledsna och gråter när rövarna bär iväg med deras grejer. Så då inser hon också att nej, det här är ju någonting som hon inte vill vara med om. Fast Mattis ju har utsett henne till rövarhövding, att hon ska ju vara hans tronföljare.
Mm.
Och när hon i det också sätter sig upp emot sin far och vägrar att gå med i det här. Så det är ju en stor sorg, för att han vill ju att hon ska känna stolthet över honom. Och dyrka honom, och han ska vara kungen i hennes liv. Liksom. Mm. Men sen när han faller från piedestalen så det här faller väldigt hårt.
Ja, precis. Ja, ja, den är så otroligt rörande.
Ja. Men sen finns här ju alltså, jag tänker på det här med också den här skogen på något sätt och alla de här mytiska varelserna som befolkar den, de här folksagoelementen och folktronelementen där också. Att, Ronja ska lära sig att inte vara rädd i skogen. Och det här är någonting som jag också tänker på lite på rödluvan och vargen. Att Ronja är lite som en rödluva som ska gå igenom den här skogen. Och så möter hon alla de här farorna. Men hon ska övervinna den på sin väg. Liksom. Det är ju det här klassiska, den här utvecklingsberättelsen. Ja. Att man övergår från att vara flicka till att bli kvinna. Liksom. Och sen kommer jag att tänka på en annan bilderbok som kom för några år sedan. Malin Kivela och Martin Glaserups bilderbok Om jag möter en björn med illustrationer av Linda Bondestam. Som också handlar om en lite sån här rödluvan Ronja-gestalt som går genom skogen och möter en björn.
Ja, vad gör man då?
Ja, vad gör man då? Det får man lära sig när man läser den här berättelsen. Men när jag intervjuade Malin Kivela så sa hon någonting som jag inte riktigt kanske hade tänkt på. Hon sa att hon ville skildra naturen i sin egen rätt och också kanske göra barn mindre rädda för naturen. För att ska vi säga, stadsbarn i synnerhet kanske inte är så vana att röra sig i skogen. Och det finns mycket som man kan vara rädd för i naturen idag. Att vi har blivit så civiliserade att vi inte riktigt kan förhålla oss till allt det skrämmande, farliga som kan finnas i skogen. Jag tänker på mig själv när jag går ut i svampskogen så har jag alltid en liten klocka som klingar på min svampkorg. För att möta en älg i skogen, det är jättespännande, men det kan också vara faktiskt farligt.
Mm. Det har jag aldrig gjort. Men det är nog, ja, och det är ju någonting så där, eller det är ju en stor insikt också det här som också kommer tillbaka i Ronja, om det här att naturen är ändå helt sin egen.
Mm.
Att det kanske är en av de här sakerna som jag eller andra stadsbor har att vänja sig vid just när man rör sig ute i skog och natur. Att det är sin egen plats och jag är där som besökare. Och där är helt andra saker som pågår än vad jag vanligtvis tänker på. Ofta man, det är ju en tendens också det här att man lite sådär disnifierar naturen. Att den ska vara sådär söt och gullig och så ska man tycka om den och ta hand om den.
Mm.
Men det är ju någonting som, eller det är ju inte fallet och det är ju någonting som jag tycker att det är så spännande med Ronja Rövardotter, att den där finns det där engagemang eller det där intresse eller det där passionen för just den där naturen. Men sen är också de där elementen ganska fientliga och skrämmande och de får liksom verkligen arbeta på att hålla sig vid liv och att det är någonting man måste ta på allvar och ingenting att leka med framförallt.
Mm. Ja, absolut. Det som jag tycker är lite intressant i Astrid Lindgrens författarskap överlag är ju att hon ofta skildrar ensamma och utsatta barn. Jag menar, det finns Pippi Långstrump, vars föräldrar är frånvarande. Nils Karlsson Pyssling är också ensam. Kajsa Kavat lika så. Mio, Rasmus på luffen, Skorpan i Bröderna Lejonhjärta. Alltså, de är fader eller moderlösa, de är ensamma hemma eller så ligger de i sin sjuksäng och så vidare.
Mm.
Här har vi ju ett fall där Ronja, hon är ju inte ensam. Hon är ju del av ett stort kollektiv, det här rövarbandet. Och hon är ju verkligen omgiven av kärlek och omsorg från far och mor och de här rövarna. Men att hon sen väljer att bryta med det.
Mm, ja.
Och flytta ifrån det här kollektiva, den här familjegemenskapen ut i skogen. Och bilda en ny familj tillsammans med Birk där i den här björngrottan. Där de... Det är lite så att man leker pappa och mamma. Man leker familj. Yeah. Och de bär med sig lite av sådana här mönster som de har fått hemifrån. Och de säger saker till varandra. Så där, som att nu är du väl mer än lovligt galen i alla fall. Som Lovis brukar säga till Mattis och så här. Så att man testar lite på hur det är att bli vuxen.
Precis.
Det tycker jag är så rörande. Och när jag läste för ganska många år sedan så gav Charlotta Ödman ut en bok som heter Snälla vilda barn om barnen i Astrid Lindgrens böcker. Det är en väldigt spännande analys av olika gestalter i Astrid Lindgrens värld. Så skriver hon bland annat om det här med att Astrid Lindgren alltid är solidarisk med barnen. Att det är dem hon håller på och att hon bär en stor omsorg om de här barnen och deras behov. Hon skriver någonstans att jag tänker att Astrid Lindgren var snabbare än psykologin med att definiera att kärlek är handling.
Mm.
Och det här tycker jag också på något sätt speglas i Ronja Rövardotter också, att kärlek är handling. Man visar det genom att till exempel ge någonting när de är där i grottan, Ronja och Birk, så kommer en av rövarna med ett bröd som mamma Lovis har bakat.
Mm,
och ger det till dem. Det är också en form av kärlekshandling. Att om besörja att de har det bra där. Att de har mat att äta. Ja, omtanken på något sätt där. Och att hur mycket än hon rebellerar och gör uppror och protesterar. Så finns den där kärleken och omsorgen ändå där. Jag tror inte att hon, även om hon Mattis har förnekat henne. Han har förskjutit henne. Hon är inte längre hans barn. Och hon känner på något sätt att hon har förlorat sin far. Så finns ändå den där grundtryggheten där. Hon vet ändå.
Hon vet att hon får komma hem.
Hon vet att hon får komma hem i något skede. Det är bara det att Mattis måste komma och be henne göra det. För att hon ska göra det. Men att den där tryggheten finns där. Och att hon är trygg i de här föräldrarnas kärlek. Och också att de här föräldrarnas relation till varandra också är så kärleksfull på något sätt. Och Charlotta Edman skriver bland annat att Astrid Lindgren har en förmåga att se och lyfta det goda utan att förneka, tränga bort, negligera det onda. Och att det känns tryggt.
Mm.
Och det tycker jag speglas jättefint i Ronja Rövardotter. Också kanske just i beskrivningen av den här skogen.
Ja, precis. Ja, det är nog en sån sak som jag verkligen häpnar över inför Astrid Lindgrens författarskap. Det är det sättet som hon har att... Hon skriver ju ofta fram sina stunder med väldigt, väldigt sorg och ensamhet och övergivenhet. Det finns en stor svärta där i hennes berättelser ofta som kan vara väldigt skrämmande. Det var det som jag alltid har som barn alltid uppfattat som skrämmande och gör det fortfarande alltså, i hennes historier. Men att sen mot den här fonden så skriver hon sen fram den här otroliga livskraften och livsglädjen som gör att de där böckerna verkligen lyfter och sprakar på det där sättet som de gör.
Ja, och kanske också det där att även om ett barn kan känna sig ensam eller utsatt eller utanför på något sätt så finns det ändå alltid en väg ut. Det finns alltid någon vuxen eller något annat barn som blir den där tryggheten i tillvaron. Att man är ändå, det är aldrig hopplöst så att säga.
Ja, precis.
Det finns alltid en utväg på något sätt och Charlotta Edman vill själv sammanfatta budskapet i Astrid Lindgrens författarskap i en enda mening som jag tycker är så fin. När hon skriver att man ska tro att kärlek finns.
Mm.
Att det där hoppet finns där. Den där omtanken, den där kärleken, den där gemenskapen finns någonstans. Om den inte kanske finns just här, just nu, men den finns ändå. Och den är nåbar för mig.
Mm. Ja, precis.
På något sätt.
Det är ju en hemskt film. Vad är det här för en sökning? Det är alltid jättespännande.
Det är Charlotta Ödmans bok Snälla vilda barn om barnen i Astrid Lindgrens böcker som kom 2007. Där hon då skriver om en massa olika gestalter i Astrid Lindgrens böcker. Så jag tipsar, det här är ett tips att gå och leta reda på den på biblioteket faktiskt.
Just det, ja, det låter fint, ja. Jo.
Att det är ju lite intressant ändå att Ronja Rövardotter, nu hade hon premiär på Svenska Teatern i veckan. Det går också en uppsättning på Nationalteatern i Helsingfors. Alltså på de två stora scenerna i Helsingfors kan man nu se två olika versioner av Ronja Rövardotter. Och senare i år så släpper strömningstjänsten Viaplay en 12-delad serie om Ronja Rövardotter med idel kärnor i rollerna där är Pernilla August, Johan Ulveson och Sverrir Gudnason och så vidare. Och manuset är skrivet av Hans Rosenfeldt, alltså han som skrev tv-serien Bron. Så det ska bli intressant att se vad de gör av Ronja Rövardotter.
Det kan bli riktigt bra det där, ja.
För man kan ju fråga sig att vilken funktion kan Ronja fylla ännu idag då?
Ja... Vilken funktion kan hon inte fylla? Det här är ju, jag tycker att den där, det är ju det som gör en bok till en klassiker, att det alltid finns nya sidor att upptäcka och att den kan uttrycka så otroligt mycket saker. Att varje generation kan ta upp det här verket på nytt i en ny behandling och läsa in sin egen tid och sina egna värderingar i det. Om det nu sen då handlar om att bli vuxen eller vad den där gemenskapen eller hur man talar om sina närmaste eller hur man kan försonas efter någon sån allvarlig fiendskap eller vad som helst. Jag menar, det finns hur mycket som helst att hitta i den här berättelsen. Tycker jag.
Jag skriver under till 100%. Tack ska du ha, Lasse, för att du var min kompanjon här idag.
Tack själv, Marit.
Och Kulturpodden är tillbaka om en vecka och då ska vi prata om en laddad plats i finländsk historia, nämligen Lappu. Hör oss då. Tack och hej.